Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Alltså, känn här. Känn. Ja, men fan. Känner du vilken jävla märg det har blivit?
Märg?
Märg.
Jag tror det var muskler jag skulle känna.
Ja, men man kan säga att, ser du inte hur jag har vuxit? Ser inte bicepsen för fan?
Jag har inte noterat tidigare hur stora biceps.
Nej,
jag har inte fokuserat så mycket på det. Men de kanske har blivit större.
Ja, jag tycker det. För att du vet, förut hade jag ju så här östafrikanska armar. Nu har jag mer östtyska.
Det har du aldrig haft. Men okej, lite tunnare kanske.
Ja. Lite tunnare. Ja. Ja, vi ska återkomma till hur det kan växa så här. Ja. Enormt. Det här med, jag var faktiskt på ett gym i södra Sverige och... Då hände det. Då sitter jag i roddmaskinen.
Mm, som vanligt nu
för tiden. Ja, som vanligt nu för tiden är det roddmaskin. Och då kommer det fram en kille när jag är inne i passet. Och så börjar jag med att säga, du, fan, alltså jag vet, vi ska inte snacka liksom nu när man tränar. Man ska inte prata då när man tränar. Nej, just det, precis så. Sen drog han igång. Och ställde fråga efter fråga efter fråga. Efterfråga. Trots att han visste att det var fel att göra så.
Ja, han själv som sa det först.
Ja.
Ja, det är lite lustigt. Ja.
Det är lite lustigt.
Vad var han frågade? Frågade han om roddarna där?
Ja, han frågade om löpning, hur mycket jag springer och vad är det för skada och ja, sånt.
Ja. Blir du arg?
Ja, men jag visade inte då. Men dagen efter, på samma ställe, jag lyckas spricka honom igen.
Aha.
Och han kommer fram återigen. Och då, efter första frågan, den här gången, då sa jag bara: håll käften. Nej, det sa jag inte. Men jag sa så här: jag kan inte prata nu. Då höll han käften.
Ja, gjorde det.
Ja. Man måste vara tydlig.
Det var inget extremt. Det var inte otrevligt på något sätt, men det var ju tydligt.
Ja, jag ångrar mig. Jag skulle vara lite mer otrevlig.
Ja.
Nu kör vi. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down. Elitpodden är tillbaka. Summer edition.
Ja.
En specialare helt enkelt.
Ja, det får man säga.
Ja. Vi har Socony. Mm. Känner du till dem?
Ja, jo.
Ja, det är vår sponsor.
Ja. Mm.
De vill att vi nämner en av deras skor.
Mm.
Ride ISO 2.
Yes.
Som för övrigt... Nu får vi lite betalt för att säga det här, men jag skulle ha sagt det ändå.
Mm.
Det är en jävligt bra sko.
Den är väldigt bra.
Ja. En mängdträningssko kan man säga, men en ganska lätt mängdträningssko.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Har du kört mycket?
Nej, jag har inte gjort någonting mycket vad gäller löpning senaste 8 åren, men jag har sprungit i den.
Ja, jag har både sprungit och rott i den.
Ja.
Den kommer nu i nya färger. Det finns på Runner Store och Löplabbet bland annat. Testa in Ride ISO 2-skon. Och när vi ändå pratar om Socony, de har ju sin WeHo Run Club där man nu ställer in, ja, sen en tid tillbaka har ställt in siktet på Lidingöloppet.
Mm.
De genomför träningar varje söndag ute på Lidingö till exempel. Mm. Och sen så kan man bli medlem i den här klubben även om man inte finns i Stockholm och få träningsprogram av Anders Salkai.
Yes, det är en bra grej.
För att få mer information om det här, gå in på Soconys Facebook-sida och få lite mer greppa om WeHo Run Club och kanske bli medlemmar. Vi har en väldigt, väldigt, väldigt speciell statusuppdatering att komma med.
Ja.
Jag föreslår att du börjar.
Ska jag börja?
Ja, men vänta nu. Du skickar sms till mig på hur många brända kalorier du har gjort av med på en dag. Och det var något så sinnessjukt mycket. Det var så här 3600 kalorier eller någonting.
Ja.
Vad gör du?
Jag cyklar.
Men du, man måste ju cykla så in i helvete långt för att bli av med de kalorierna.
Mm. Jag vill inte så långt i kilometer, för om man har kassaben och dåliga lungor så kommer man inte så långt. Men tidsmässigt måste man hålla på rätt länge. Och det har jag gjort några gånger.
Är det så att du har trillat dit?
Jag tror det. Jag tror att jag har det faktiskt.
I cykelträsket?
Ja. Jag sitter ju med cykelbyxor på mig nu. Här när vi spelar in podden. Jag har ju cyklat hit. Jag gick upp klockan 6 i morse för att jag skulle hinna cykla innan vi spelade in.
Ja, så du hade bulle, det är som det, du är cyklist,
ja,
du fika bulle.
Fika paus och sen cykla hem.
Men känns det liksom, fan det här är min grej där?
Jag har alltid cyklat en del faktiskt, jag har haft halvroliga cyklar, halvfina cyklar. Men nu är det, det är en lite annan hoj, det är en lite mer racer, landsvägshoj.
Mm.
Det var länge sedan jag hade en sån, det är jätteroligt.
Hur mycket kör du?
Jag köpte den här cykeln för 3 veckor sedan, kan jag ha cyklat sedan dess. Jag vet inte, 80 mil kanske, 60, något sånt.
Vad tänker du på när du är ute och cyklar?
Ja, allt möjligt. Jag cyklar med musik i öronen också, det är inte så bra när man är i trafik och så, men det är...
Och svarar i telefon.
Ja, svarar i telefon gör jag också, ja. Och fikar. Och. Ja.
Det är inte träning egentligen.
Nej, det är det inte. Men det står inte hur de kalorier i alla fall på klockan.
Jag har ju också halkat in i ett träsk, vet jag inte om man ska säga, men...
Ja. Du har också bytt sport.
Ja, bytt sport. Jag är nu mer roddare, Claes. Roddmaskin alltså. Det är någonting, alltså jag rekommenderar det. Jag känner mig nästan som en löpare när jag ror.
Det är lite konstigt.
Jävligt svårt att förklara den, känner jag. Men när du ror, du sätter dig på den där och sen så har du en display framför dig där du får allting exakt.
Aha.
Alltså du vet, du ser exakt vilken fart du håller varje sekund. Och det får mig liksom att tänka lite löpning och lite friidrottsbana, för där är också allting exakt. Liksom man kollar på klockan varje 200 eller varje 400.
Men är det inte på en cykel? För du gillar ju inte cykel.
Jag vet inte, jag cyklar inte så mycket.
Nej.
Men känner du det också, eller den exaktheten liksom? Eller?
Men jag cyklar?
Ja.
Ja, jag har ju mätare och sånt i alla fall. Jag mäter ju det jag gör. Ja, men annars skulle jag inte tycka det var lika roligt.
Ja, men du vet inte hur mycket watt du...
Nej, det drar jag. Den tänker jag inte ge mig in på.
Nej, men jag tycker att det är någonting med att kliva ner i cockpit i roddmaskinen som tilltalar mig.
Ungefär hur är farterna jämfört med löpningen? Är det, så att
det är ganska lika.
Ja. Alltså, är det en fördel också, tycker du?
Ja, det är det. Alltså, nu ligger, jag är ju inte någon hävert på rodd än. Men säg att jag ligger på varje 500.
En, du ska bli alltså?
Jag kommer bli.
Du har bestämt
dig. Ja, jag kommer bli en jävel på rodd. Det känner jag. Jag ska skaffa en single sculler.
Det är en båt alltså?
Ja.
Ja, en riktig båt, en roddbåt.
Jag ska prata med vår gäst om vad man får tag på dem. Kanske kan bygga dem själv eller något sånt där.
Han kanske har den.
Ja, men säg att varje 500 205, 206.
Ja, säger vi ingenting. Men det är ganska lika. Ja, precis. Ja. Det är som distansfart förr i tiden.
Då. Rod 20 km igår.
Herregud. Ja.
Så att det tog knappt 1,5 timme där. Och då har jag några mentorer just när det gäller rod. Och en av de här mentorerna sa, så långt har jag aldrig rod.
Nej.
Så att jag vet inte om det är något fel på mig. För han sa, rod 20 km sådär bara.
Ja.
Ja, då är du född rodare.
Ja, kanske det är.
Eller vill han bara, kanske bara vill vara snäll.
Ja, kan vara det också.
Vi ska prata mer om rod senare eftersom vi har en mycket speciell gäst i denna summer edition som kommer till oss om en liten stund. På den aktuella fronten så kan vi ju bara återigen, för de som eventuellt inte vet, berätta igen att det går bra för några av våra medeldistansare.
Mm.
Kalle Berglund, svensk rekord på milen.
Ja.
Och gjorde ett lopp till där. Också bra. Var det Ostrava?
Ostrava, ja, just det.
Och sen, också väldigt roligt tycker jag, Andreas Almgren som haft det tufft, som vi hade med på telefon här för ett tag sedan i den här podden, sprang på 3.39.
Ja, och första gången 3.40.
Vilket jag tror betyder mycket för honom.
Ja, det tror jag. Han verkade vara så glad ut.
Vad tror du, var det för känsla där? med Andreas Almgren. För innan han blev skadad, alltså när han var det här stjärnskottet, då spådde ju alla liksom att this is our next star.
Mm-hmm.
Vad tror du?
Ja, det är klart att han kan, han är ju fortfarande jätteung, så det kan fortfarande bli hur bra som helst. Det är väl, jag misstänker att han fortfarande siktar på 800, så att det är väl det som är det där, han pratade ju om det när vi hade honom på telefonen. Om kvalitetsträningen och skaderisken med det och när han börjar köra snabbare saker och så. Men att han skulle tävla sig i form lite med. Men det verkar han ha gjort. Vi får se. Det blir intressant att se honom på 800 också. Jag vet inte när han ska köra riktigt, men vad planer, jag vet inte hur hans planer är.
Vi ber till gudarna att han håller sig hel.
Ja, absolut.
Lovisa Lind 201 i Sollentuna.
Ja, det är jättedåligt väder. De hade otur, började regna precis innan.
Just det, piska ner där. Och det var naturligtvis en tid som hon behövde så här i början av säsongen.
Ja, jag tyckte hon sa, om jag kommer ihåg rätt, att hon, det var första loppet hon har varit nöjd med på över 2 år. Hon vann ju överlägset, gjorde hon, i regnet där. Så att det var jag tror inte tiden, det var värt mer än vad det stod på lockan, om man säger så. Det är nog viktigt för fortsättningen, tror jag.
Vi har ju pratat mycket maraton i den här podden. En del på grund av naturligtvis att du tränar Hanna, men också kvaliteten på maraton i stort när det gäller Sverige där vi har höjt oss.
Ja.
Vi har ett maratonlag, kan man säga så, uttaget till VM.
Ja, just det. På här sidan har vi Abraham, som sprang bra i Hamburg, gjorde 2:14 där. Han har tackat ja och kommer springa VM. Och på damsidan, självklart, Charlotta Fogberg, Hanna Lindholm och Johanna Bäcklund.
De är uttagna alltså?
De är uttagna, ja.
Det betyder ju inte 100% att de kommer springa.
Nej, men det gör jag aldrig. De är sjuk och skadad. Vad som helst kan hända.
Ja.
Ja.
Nej, vi grottar inte in oss i det där. Vi har gjort det tidigare. Nej. Vi får se helt enkelt.
Precis.
David Nilsson som har sprungit väldigt, väldigt bra under det senaste året, får man säga. Han är en av dem som har tackat nej.
Ja, precis. Och Mikaela Larsson har tackat nej också.
Finns det förståelse för det?
Ja, det tror jag nog. Jag hoppas det. Jag kan förstå det, absolut. Ja. Definitivt.
Det betyder att de kommer springa Berlin istället och försöka göra en snabb tid.
Det vet jag faktiskt inte.
Nej, men kanske.
Ja, kanske.
Ja, förmodligen.
Ja.
Ja. Sen ställde jag en fråga här, eller jag skrev upp en fråga igår, skrev jag. Vad händer med Meraf Bata egentligen? Och samtidigt som jag skrev frågan så kom beskedet.
Ja.
Nämligen att hon, den här vistelserapporteringen där man har missat 3 gånger, efter mycket om men har lett till 1 års avstängning.
Ja, precis.
Men vad jag förstår på datumen här, så den här avstängningen upphör 1 september 2019.
Mm.
Och det innebär att hon skulle kunna springa VM då.
Ja, jag tror att hon måste, jag är osäker, men jag tror att hon måste kvala också. Göra en kvalresultat. Så hon har ganska kort om tid på sig. För det sista kvaldag tror jag är 6 september eller något sånt där.
Sen vet vi ju, Sigge, att förbundet har ju tidigare uttalat en policy när det gäller dopingbrott, vilket ju det här är.
Mm.
Att har man blivit dömd för det så ska man, så att säga, efter man har avtjänat det straffet få ett ytterligare straff i förbundet. Man ska inte få göra några landslagsuppdrag under nästkommande år då.
Ungefär så. De svenska friidrottsförbundet sa att man dubblar avstängningstiden i landslaget. Så att om man har fått ett års avstängning så ska man vara avstängd från landslaget i 2 år.
Exakt, men man är fri att träna och tävla, men man är inte i landslaget.
Nej, precis. Och vilket i Meras fall skulle innebära att de missar både VM och OS nästa år.
Det känns som att Johan Storåkers skulle kunna få en och annan fråga.
Ja, det tycker jag.
Mm, jag ska ställa några.
Ja.
Ja, Johan.
Tjena, Johan Storåkers Elitpodden här.
Tjena, tjena.
Hur är läget?
Det är bra, själv.
Det är bra. Du, när det gäller Meraf Bata här, först av allt, hur ser du rent generellt på det här ärendet och handläggningen av det här ärendet?
Ja, nej, handläggningen har ju varit väldigt lång. Och det är både jag själv och Svenska Friidrottsförbundet kritiska till. Och nu följer ju en viss procedur, men det finns också anledning i det större perspektivet att analysera hur den här hanteringen har varit och om vi ska vidta eventuella åtgärder.
Ja, alltså, kan du ytterligare försöka förklara hur ni kommer hantera fallet Meraf Bata från och med nu?
Ja, lite vad, hur vi kommer att hantera, men också om processen. Nu är det så att WADA, alltså den internationella antidopingorganisationen, och IAF, alltså internationella friidrottsförbundet, har möjlighet att överklaga, och det har de att göra från de fick beskedet, och det fick de igår. Och sen har de en överklagandstid på mellan 15 och 21 dagar. Jag har inte fått helt säkerställt exakt hur lång den kommer vara, men mellan 15 och 21 dagar. Och då får vi se hur den hanteringen är och om det leder till något.
Det betyder att straffet kan bli längre helt enkelt?
Det kan bli förändrad påföljd, absolut. Men det är inte säkert att de överklagar. Vidare så är min bedömning att Meraf inte kan överklaga till CAS. Hon är inte en internationell aktiv som kan överklaga till CAS enligt vissa bestämmelser. Däremot går det att ta fallet till civil domstol, men då ska det vara väldigt speciella förhållanden kring att någonting har hanterats direkt fel och så. Och det är ovanligt. Men som ni säkert känner till har ju Semenya tagit sitt ärende till schweizisk domstol. Vidare så inom Svenska friidrottsförbundet kommer vi på ett styrelsemöte inom kort diskutera hur vi ska hantera ärendet. Och då har vi ju tidigare haft en diskussion också om vi ska ha förlängd strafftid i landslaget eller inte.
Ja, det diskuterat ju att det är väl en policy ni har att är man dömd för ett dopingbrott så ska man avtjäna dubbla tiden när man är avstängd från landslagsuppdrag, dubbla tiden.
Vi har den policyn, men vi diskuterar också nu vilken typ av fall som vi kommer hantera på ett speciella sätt. Vi har ju infört det här för att vi ser väldigt allvarligt på dopingbrott och vi är väldigt noga med det. Men vi kommer också diskutera det här fallet. Vi har ju olika typer av dopingbrott. Det kan vara när man har dopingsubstanser, alltså man är fälld, att man har doping i kroppen. Och det här är ju ett out of competition-fall där då hon inte har följt de dopingregler som gäller på för out-of-competition-tester.
Men det betyder att det kan bli så att ni frångår den här uttalade policyn i fallet Meraf Bhatta?
Jag vill inte föregå styrelsens diskussioner, men vi kommer prata om olika aspekter av det här ärendet.
Vad är oddsen för att Meraf Bhatta springer VM i Doha?
Jag vill inte föregå styrelsens diskussioner, men jag vill vara öppen med er med att vi kommer ta upp ärendet ett styrelsemöte väldigt snart.
Hej Johan, det är Per här också.
Hej. 3-42-21 man.
Ja, precis. Du, jag tänkte bara från det här med den här extra avstängningen som förbundet har, ja, som en policy.
Ja.
Håller den rent juridiskt? Att jag menar, det är ju, om du har avtjänat ett straff så ska man inte vara fri då? Att tävla? Att, så kan förbundet göra så överhuvudtaget?
Jag, är ju ingen jurist i yrket och så. Men vi har ju juridiska rådgivare i förbundet. Och vad jag uppfattar så håller den juridiskt. För att det är ingen mänsklig rättighet att springa i landslaget.
Okej. Okay.
Men du är inte riktigt säker?
Jag var inte ordförande när det infördes, men jag uppfattar att det är berett tillräckligt även ur juridisk aspekt.
Mm.
För det är, ja, som sagt, ingen mänsklig rättighet att springa i landslaget.
Vi får se vart detta landar och hur ni kommer hantera fallet Meraf Bhatta som varit evighetslångt men som uppenbarligen kan bli ännu längre.
Ja, det finns nog anledning och återkomma i diskussionerna. Det har ju varit en omänskligt lång hanteringstid för Meraf, men det gäller ju inte bara Meraf, det gäller också lite som vi var inne på i samtalet nu, hur man ska hantera olika dopingprocesser i framtiden mer generellt inom vår idrott och även idrotten i allmänhet.
All right Johan, vi följer detta med spänning. Stort tack ska du ha.
Tack. Lycka till med löpningen och podden.
Tack så mycket Johan, detsamma.
Tack.
Vi kan väl säga det samma, att vi har Elitpodden sökt Ulf Friberg som är Meraf Bhattas tränare också. Vi har inte fått tag på honom.
Nej.
Tyvärr, men det var roligt, intressant att prata med Ulf också. Men vi ska prata med en annan person,
ja,
som är på ingång. som skickade ett sms för en liten stund sedan. Det är en, alltså det är, för mig är det som en ikon som kommer hit.
Ja, det är det. En stor ikon.
Ja, han är stor.
Ja, han är det.
Ja, nu kommer han. There'll be a golden letter reaching down when the man comes around. Han har deltagit i två olympiska spel och när det gäller just mästerskap så noterar vi ett EM-silver år 2010 och när det gäller syreupptagningsförmåga så har han uppnått det högsta värdet någonsin inom svensk idrott. Välkommen säger vi till Lassi Karonen.
Tack så mycket.
Hur är läget och hur är formen?
Ja, läget är bra. Formen är dalande nu sen efter att jag slutade och satsa.
Ja, men du är, det är inte kassigt.
Jag försöker hålla igång med lite av varje sådär för att inte rasa helt.
Rodd alltså. Jag har halkat dit.
Ja,
halkat
grattis.
In i den världen. Alltså. Ja,
välkommen.
Finns det någon bot?
Nej, det gör det väl inte. Det är väl bara att gratulera tycker jag. Och jag hoppas att du kommer stanna där ett tag.
Men det, jag, i och för sig nu är jag kanske sån lite som person att jag har liksom svårt att göra saker lagom. Utan gör något sånt, då blir det väldigt mycket av just det. Och jag kände, jag har blivit som besatt.
Ja.
Ett
gift alltså.
Ja, det har blivit ett gift. Men ja. Jag menar, du har ju rått, det har ju varit din karriär verkligen. Alltså, är det en sån sport som är, ja, som man lätt fastnar i, som man blir besatt av?
Jag tror det faktiskt. På roddmaskin så är det ju så tydligt. Vad man gör och man får ju liksom siffrorna och resultaten och effekten spottat rakt i ansiktet för varje drag. Så det är nog lätt att man kan fastna i det och att man vill att det ska gå bättre och bättre hela tiden.
Mm.
Och när det gäller rodd på vattnet så är det ju en utmaning liksom att få den här farkosten och gå fort och ligga i balans. Och ja, det krävs ju ganska mycket känsla så det är liksom en utmaning i att lära sig det.
Är du orolig för min...
Nej.
Besatthet.
Nej, men jag är orolig över att du inte kommer ge dig på ditt tjat gentemot mig och få mig att haka på.
Ja, men jag vill ju ha någon.
Du är så här, du kommer gilla det. Du måste prova.
Ja. Ja. Men grejen är att jag har alltid letat efter ett substitut till löpning.
Ja.
Vilket har varit svårt att hitta. Men jag tycker ro det är ett jävligt bra substitut till det.
Ja, jo, men det kan jag tänka mig att du tycker.
Jag vet inte om du brukar säga det, men jag brukar säga det, Sigge, att löpning är den hårdaste idrotten. Den mest skoningslösa idrotten.
Mm.
Men frågan är vad rodden är.
Jag tycker att rodd är väldigt brutalt också. För det blir väldigt mycket mjölksyra om man vill köra den typen av träning. Och det är extremt jobbigt. Jag har hört någon jämföra 2000 meters roddlopp med 3000 meter hinder. Om man liksom ska jämföra med löpning. Och det är ju ett ganska brutalt lopp att köra också.
Sen är det ju lite så, menar i löpning, Sigge, går du på för hårt? Jag menar, du kan ju inte följa en löpare som är bättre än dig, utan då är det ju kört.
Ja, följer man för länge. Ja. Man kan ju följa någon som är bättre en stund, men följer man för länge så kan det bli väldigt obehagligt.
Ja,
och gå väldigt dåligt på slutet.
Ja, går man ut för hårt, då är det liksom klippt.
Ja.
Och där känner jag ju att det finns ytterligare en likhet med rodd. För att startar du för häftigt, då får du betala ett helvetespris.
Ja, verkligen. Vi tävlar ju på 2000 meter. Och det kan man ju prova på ett gym till exempel. För de har ju de här konceptsroddmaskiner på de flesta gym. Och sätter man sig och kör 2000 meter så känns det ganska, som det går ganska fint de första 400 metrarna kanske. Och det känns nästan lätt. Och man får upp en bra fart. Men sen kan klubban komma någonstans där vid 400-500 meter. Och då är det ganska långt kvar av ren plåga. Så det gäller att vara lite försiktig i början om man vill göra en bra 2000.
Hur mycket tid har du spenderat i Concept 2-maskinen?
Ja, jag har inte summerat det riktigt. Men det är ganska många timmar. Och när jag var aktiv så var ju roddmaskinen var ett jättebra komplement på vintern när det var svårt att ro ute. Så då körde jag ju jättemycket roddmaskin.
Vilka är dina råd om man vill bli bra i rodd helt enkelt?
Ja, rådet är nog att börja med att hitta en bra teknik så att man kan utnyttja benen, låren där man är stark och att man använder även överkroppen och ryggsvingen på ett bra sätt. Och så hitta en acceleration i draget så att man får in en bra liksom, känsla och en bra rytm. Man vill höra lite zoom i fläkten.
Mm.
Det är nog ja, de viktiga råden. Och sen inte dra upp på för högt motstånd. Det ser jag jättemånga som gör också när de sitter på gymmet kanske och kör. Och man tycker att ja, det här går så lätt. Men sätt spelet någonstans i mitten och försök hålla en bra acceleration och liksom långa fina sugande drag istället.
Vi snackade lite på telefon igår, Sigge, om den perfekta roddkroppen.
Ja, just det.
Ja. För jag var lite så här fundersam på fan, för jag har ju varit inte så vass i gymmet med vikter.
Nej.
Jag har inte styrketränat så jättemycket.
Nej.
I mina dagar. Och tänkte att jag fan, kanske ligger efter här med tanke på det.
Ja.
Och sen så pratade vi lite om vad fan kanske bra med långa armar och korta ben. Eller vi var inne på
ja,
konstig diskussion.
Men. Ja, den spårade lite där. Men, hur ska man, vad är en bra roddkropp?
Man pratar lite grann om apindex. Att ja. Det är bra att ha liksom lång räckvidd.
Just
armarna.
Det,
ja. Det är ja. Bra att ha liksom, ja, långa armextremiteter eller vad man säger. Sen är det ju väldigt mycket en lårsport. Så framsidan på lår är väldigt mycket.
Mm.
Och även ja, baksidan med rygg och rumpa också. Då. Och sen brukar man få lite överdelen på ryggen också. Man blir lite trekantig där eller vad man säger. Men lår och aparmar.
Ja, där har vi det.
men då pratar vi starka lår. Är det en fördel eller nackdel av långa ben? Liksom?
Jag tror att gyllene medelvägen är väl bra där i benformen. Man vill ju kunna få ut ett långt drag. Så ja, längden är också ganska så bra att ha. Utan att man vill få ett långt drag utan att sitta och sträcka på sig liksom i onödan.
Men just muskulärt, alltså de roddare som är riktigt bra, är de, ser man verkligen på dem att de har byggt mycket muskler?
Nej, det är inte nödvändigtvis muskel byggt, men de flesta har ganska så ja, överdimensionerande lår kan man säga.
Mm.
Sen finns det ju sådana som kanske går in lite väl mycket för att bygga lår. Men det är ju också det att mycket muskler drar på sig mycket mjölksyra, så det kan ju bli kostsamt i slutändan. Sen har vi också i rodden har vi en lättviktsklass, så man kan ju vara ganska lätt. Om man väger runt 70 kilo så behöver man liksom inte backa från rodd bara för att man inte är tillräckligt stor. Utan då har vi lättviktsklass som man kan tävla i. Och tävla mot jämnbördigt motstånd så att säga.
Och vanlig klass, hur mycket ska man väga då?
Ja, det finns ingen övre gräns.
Nej, det finns en undre gräns.
Nej, men lättviktsklassen är ju ja, runt 72 kilo då. Och de flesta som tävlar och är bra i den öppna klassen väger ju mellan 90 och 100.
Då måste jag gå upp.
Mm. Det är ju trevligt.
Ja, är det det?
Ja, då kan du käka din pizza och bullar.
Men vi brukar ju inte prata om att vi ska gå ner.
Ja, jo, precis. Men nu ska du inte springa någon mer.
De som tävlar i lättviktsklass, de är ju maniska med sin vikt. Alltså, de vill kanske ligga på runt 80 kilo när det är lågsäsong. Och sen går de in och trycker ner vikten till de här 72,5 kilorna då. När det är säsong.
Mm. Men kanske skulle kunna gå.
Ja.
Men då får jag dra in på jävligt mycket. Alltså.
Sen kan man ju ro bara för att det är kul också.
Ja, det var så du började. Du började bara för att det var kul. Det var väl ingen tävling överhuvudtaget?
Ja, jag började ju komma in i det här med på grund av kyrkbåtsrodd. Alltså det är ju motionsrodd. Och det var ju mest för att det var roligt och en social grej. Och det är många som sitter i samma båt och det är... Ja, det är liksom trevligt att samlas och prata.
Mm.
Och sen,
men då är det inte så mycket syra?
Jo, det kan det bli också.
Ja, det kan det
ja,
bli också.
Vi tävlar på...
Ja, ni tävlar där också.
Där också. Mm. Men det var mer som en motionsform. Sen hittade jag in i det här med tävlingsrodd. Hittade jag in med hjälp av roddmaskinen. Då jag gick med på att vara med på en tävling då. Och tävla mot... de som var bäst i Sverige på rodd då. Och det gick ganska bra redan från början. Så det var liksom inkörsporten för mig.
Du insåg direkt att Det är jag fan bra på. Alltså.
Ja, men jag tänkte att jag har ju någon slags förmåga då för att ro fort. Alltså någon kapacitet har jag ju där med tanke på att det gick bra på rodmaskin. Sen är det ju lite knepigt att lära sig och liksom ro en singel, för den är ju vinglig och det är mycket andra faktorer som kommer in där. Men jag började med rodmaskin och började få den att gå fort.
5.44.6.15.04.09. Det är tiderna, va?
Ja,
på 2 och 5 tusen, som är svenskt rekord fortfarande. Hur är det förresten med rodd? Man hör ju inte jättemycket i media om rodd. Man gjorde det ju när du och Maria Brandin höll på, men nu är det inte så mycket.
Ja, det är ju en sport som brukar bubbla upp så där vart fjärde år när det är OS.
Ja.
Då helt plötsligt så blir det intressant. Men sen så för vi en ganska anonym tillvaro.
Mitt mission när det gäller löpning har ju alltid varit att försöka få motionären att förstå vad eliten gör i sporten löpning.
Ja.
För det tycker jag är intressant.
Ja.
Det är väldigt få som förstår det. Hur ska man förklara hur fort eliten ror?
Ja, då, man kan ju sätta sig på en roddmaskin då. För det blir väldigt tydligt där. Och ska man ner på svenska rekordtiden på 2000 meter, så då ska man hålla, man pratar om split tider mycket, för det kan man se på den här rodmaskinen. Då ska man ligga på 1:26,1 i fart per 500 meter.
Det är jävligt fort
alltså. Nästan 6 minuter. Mm. Och då får man ta i.
Hur mycket, alltså all idrott på elitnivå är ju mentalt. Hur mycket är rodden en mental sport när det gäller att bara vara hård i huvudet?
Jag tycker att det är en väldigt mental sport. Alltså, om du ska köra, nu återkommer jag till det här 2000 meter på roddmaskin, för det är ganska tydligt. Man får ju mjölksyra efter ungefär 400 meter. Och då har man mer än 3/4 kvar av sträckan. Och när man är halvvägs, så då pumpar det fullt med mjölksyra. Så det är jättemycket mentala liksom bilder man måste ha för att genomleva den här jättejobbiga sista halvan av ett lopp. Så det gäller att pusha sig själv och vara hård mot sig själv och verkligen satsa fast man är skittrött.
Hör du inte, Sigge, vad det här är en sport för dig?
Det var ju det där jag höll på med förut. När jag sprang 1500 meter, det är ungefär samma liksom, ja, jag känner igen det. Springer man 1500 meter, så någonstans efter 600-800 meter, då börjar det göra ganska ont. Oavsett hur bra tränar man är, oavsett hur bra form man är. Och sen så gäller det bara att pusha det så mycket man bara kan.
Ja, är man bra tränad så kommer man dit lite fortare bara.
Precis.
Eller kommer lite längre på den där tiden. Men trött blir man oavsett.
Du är ju min mentor nummer ett när det gäller rodd. Men jag har några andra också. Och en av dem sa till mig att du ska göra ett test på 2000 meter. Vänta lite, liksom vänder vi den här sporten innan du gör testet på riktigt. För att du måste vara förberedd. Du kommer vilja bryta hela tiden. Och du kommer vara så jävla trött så att du kommer ramla ur roddmaskinen när du är klar.
Ja, det tror jag är en ganska rättvisande bild.
Du måste ju gilla och plåga dig.
Ja, jag vet inte om det är själva plågandet som jag gillar, men jag gillar nog att utmana mig själv, tror jag.
Hur mycket tränar du idag?
Ja, jag tränar några gånger i veckan och försöker vardagsmotionera, cykla till och från jobbet och lite sånt.
Men du kör ju mycket skidor på vintrarna.
Ja.
Och ganska fort också.
Jag är ju lite uppvuxen med skidor från Dalarna där. Och jag gillar skidåkning och Vasaloppet.
Där du har placerat det bra?
Ja, jag kom med 100:e på riktiga Vasaloppet då.
Det är ju jävligt bra.
Då får man ju stå där framme med eliten och starta. Och...
Nej, gjorde du det efter du hade slutat med rodd, eller var det under din
karriär? Nej, det var under tiden.
Ja, det var det.
Det var det. Så jag åkte ju ganska mycket skidor också då på vinterhalvåret.
Som en del i träningen?
Som en del i träningen. Okay. Jättebra som uthållighetsdel i roddträningen.
Löpning då? Har det varit någonting för dig?
Ja, det har jag också pysslat med. Men sen insåg jag ju ganska snart att jag är lite för stor för löpning. Men jag har kört Lidingöloppet på den här silvermedaljtiden, klarade jag precis. Så under 2:15 och vägde 100+.
Ja, det är
så
bra.
Det var lite, det var lite kämpigt.
Ja. Ta lite i backarna.
Ja, det gör det. Ja. Men absolut så har jag sprungit. Det är en lätt form att liksom bara komma ut med. Det är inte så tidskrävande som många andra liksom träningsformer.
Du har, som jag sa inledningsvis, ett EM-silver. Mm. En radda SM-guld förstås. Ingen VM-medalj, ingen OS-medalj. Är det en sorg att du inte lyckades få till dig i ett OS?
Ja, det är ju lite surt såklart. Fortfarande så svider det lite grann. Och jag var sådär snubblande nära. Senast jag var med då i OS i London så kom jag fyra. Mm. Jag var 7/10 från bronset. Och jag låg där på tredje platsen bitvis i loppet också. Men jag var frånspurtad på slutet. Så det är lite bittert.
Och sen hade du inte, var det inför Peking där? Du blev sjuk precis innan, eller?
Jag blev ju sjuk under tävlingarna i Peking.
Ja.
Så där var jag ju i jättebra form. Och jag vann semifinalen och slog då han som senare vann hela OS. Men mellan semifinal och final var det ett par dagar och då fick jag infektion i halsen. Mellan semifinalen och finalen. Så det var ju inte heller den bästa uppladdningen då. Då vart jag sexa.
Att det drabbas av det i ett OS?
Ja, det är ju skittråkigt.
Ja, det. Men du bestämde ändå för att köra. Du trodde att du skulle kunna.
Ja, men jag kände att då hade jag inte hållit på så himla länge. Och hade kommit så pass långt. Så jag kände att jag var fortfarande motiverad. Och ville köra för och göra någonting bättre.
Vi var inne på det rent mentala, men det rent tekniska, om du kommer liksom till att ro tävlingar, att inte sitta i en roddmaskin, alltså hur små är marginalerna rent tekniskt för att båten ska gå så fort som möjligt?
Ja, men man kommer ju till en viss punkt där det liksom blir mindre och mindre små tekniska detaljer som kan avgöra hur fort båten går. Så är det väl i alla idrotter, att man kan ju nörda in sig jättemycket på att göra liksom rörelsen i perfektion. Så man behöver ha en rätt bra liksom känsla och bra teknisk feeling för att få en båt att gå riktigt fort.
Se, det känns som att jag har blivit som en influencer när det gäller rodd.
Ja. Det är andra som hakar på nu.
Ja, men är det inte? Det känns så.
Ja, jag tror det.
Folk ser att jag börjar ro, börjar alla ro.
Ja. Köp en båt så kommer alla köpa båt också.
Men jag tror ju att roddmaskin är ju ett väldigt bra komplement för många andra idrotter om man vill liksom öka på sin syreupptagningsförmåga. Mm. Just för att man jobbar med hela kroppen i princip och då liksom tvingar man upp kroppens sug efter syre och då kommer man successivt att höja den.
Men den här syreupptagningsförmågan som du hade och kanske fortfarande har till viss del.
Jag tror att det har försvunnit en hel del faktiskt.
Vad var det nu för siffror?
Ja, jag var uppe på 7,19 liter syre per minut.
Det är extremt högt, ja.
Är det gener eller liksom, är det bara träning som har gjort det? Eller har du förutsättningar för att skapa det en sån syreupptagningsförmåga på ett bättre sätt än andra, eller?
Jag tror absolut att någonstans så har jag ju med mig en ryggsäck med förutsättningar från mina föräldrar på att få så pass högt. Men från första gången som jag testade, då hade jag någonstans på 6,2 liter i syreupptag. Och då var jag i 26-årsåldern. Och då sa de ju åt mig att det var ju bra det här, men du är ju gammal nu så det kommer nog inte bli så mycket bättre, sa de. Jag ville inte riktigt tro på det utan jag fortsatte att träna så som de rådde mig till då där på Bosön där vi gjorde alla tester. Och så 5-6 år senare så hade det stigit så pass så att jag toppnoterade på 7,19 liter då. Så jag kunde ju påverka det där också med hjälp av träning.
Vet du vad dina motståndare hade? Liksom vad de låg på? Låg de på de nivåerna också eller var det sagt ut där? Eller?
Det skulle jag tro att även internationellt sett om man är en stor växtroddare och ror fort så då har man ju de där värdena.
Ditt favoritpass?
Jag tyckte att det var väldigt skönt att ro liksom sån här distanspass. Vara ute och glida och försöka hitta en härlig känsla under lång tid. Och då blev man inte så här tvärslut och mjölksyra stinn heller. Men det där kom lite grann i faser och i perioder på säsongen, tyckte jag också. Att vissa perioder då älskar jag att köra de här långdistanspassen. Andra perioder så gillar jag att köra lite mer effektiva träningspass. Och när du börjar närma sig tävlingar så då vill jag verkligen ha den här farten. För det är den som ger lite adrenalin också.
Jag liksom tycker att det är en meditativ idrott.
Ja. Mm, det tycker jag också, speciellt när man är ute och kör distans till exempel. Man hinner tänka väldigt mycket, man hinner sitta och filosofera lite grann under tiden som man ror.
Men det är ju på öppet vatten, då måste jag ha en båt.
Ja, skulle du inte skaffa båt? Alltså det, om jag skulle köra här, då skulle det som lockar mig, det skulle ju vara att sitta i sjön alltså.
Ja.
Och ro. Det tycker jag ser hur
men jag vet inte vad.
Men komma svårt. Till mig då så kan jag lära dig.
Är det svårt att... Och lära sig, eller just den med balansen som du sa, att båten är rank och...
Det finns ju olika typer av båtar, gör det ju. Det finns ju såna här som är lite mer sjödugliga och lite bredare båtar. Men som funkar som en tävlingsbåt nästan, med en rörlig sits och man spänner fast fötterna och årorna är ledade och man har samma typ av åror. Så sådana kan man komma ut med och... Och vill man prova på en tävlingsbåt så då är det ju vingligt alltså. Då lär man ju verkligen göra så som man blir instruerad av att göra. Och hålla i årorna hela tiden och lite sånt. Men det går att lära sig.
Mm.
Tempo, rytm känns avgörande.
Ja, det gör det. Men om du ska börja en tävlingsbåt så är det avgörande att göra rätt saker. Och liksom hitta balansen.
När du så att säga tävlar från start till mål så att säga, i längdskidåkning som också är din sport kan man säga, där talar vi om olika växlar.
Mm.
Finns det liknande i rodd eller?
Ja, men det kan man väl säga att det gör. Nu har vi ju inga backar utan det är ju helt platt där vi kör. Men till exempel i en startfas så då vill man ju hitta en viss längd på dragen för att få upp båten i så hög hastighet som möjligt, så fort som möjligt. Så där är det en viss teknik. Sen kommer man in i en del av loppet då man vill komma fort fram utan att bränna för mycket av krafterna. Någon slags race-fart, race-pace, som känns relativt lugn ändå. Även fast det kommer bli väldigt jobbigt. Sen kommer man in på slutet av ett lopp, de sista 250 metrarna kanske, där man vill börja bygga upp en spurt. Och då kanske man kortar av dragen lite grann, man börjar bli helt stum i kroppen av syra. Man orkar nästan inte göra för långa drag, men då kortar man av dragen lite grann och försöker få upp en frekvens istället för att bibehålla fart. Så det kan man säga är lite olika växlar. Och varje fart kan man säga har ju sin teknik. Så man måste utföra på exceptionellt sätt.
Saknar du inte det där idag?
Jo, det gör jag ju.
Ja.
Det är det korta svaret på det. Ja.
Men du får ingen liksom, inte så mycket så att du får lust att tävla igen?
Jag märker ju också väldigt tydligt när jag sätter mig på en roddmaskin till exempel igen. Att det är väldigt jobbigt.
Ja, ja.
Och jag kommer ihåg mina gamla farten som jag höll på vissa pass och sådär. Och det blir ju lätt så att jag försöker att komma ner i de farterna igen. Och det blir väldigt jobbigt. Så jag måste verkligen liksom hejda mig.
Finns det veteranklasser?
Ja, det gör det.
Det gör det?
Ja, det tävlas är vilt för veteraner också. Det är ju 90-plussare som tävlar i roddmaskin.
Då har jag ju tid på
det. Du har tid på det. Mm. Du kan göra en långsiktig satsning.
Ja.
Man kör ju VM på roddmaskin också.
Nu till mig själv. Jag pratar en del om mig själv. Min satsning, eller mitt projekt rodd.
Ja.
Jag har ju i princip, vad kan det vara? En månad, Sigge? En och en halv kanske?
Ja, det är något sånt.
En och en halv månad. Och det är i för sig rodd nästan varje dag. Jag har ju bara fokuserat på distans.
Ja.
Än så länge. Mm. Jag har ju inte gjort några intervaller överhuvudtaget.
Nej. Det är nog en bra start, tror jag.
Är det det? Men är det dags nu?
Ja, nu är det dags. Och börja smaka på lite andra grejer.
Ska man göra ett test först? Ska du göra ett 2000 meters test först? Eller ska du köra intervallträning innan? Jag menar, göra ett test för att se var du står någonstans innan du går på intervallen.
Det skulle man kunna göra, men det är ju ganska... Det är ganska saftigt att ta den redan nu. Men vill man göra det som en jämförande grej, så absolut. Mm. Det kan du göra. Jag tror ändå att det är bra att slipa in en bra teknik först. Och sen börja bygga upp lite grann så att man får in lite fart i det hela också innan du kör ett test.
När det gäller intervallträning, vad föreslår du? Eller vad var dina favoritpass på roddmaskinen?
Ja, jag hade ett sånt här standardpass som jag körde åtminstone en gång i veckan. Och det var ju 10 minuter. 4 eller 5, 10 minuter i 24 eller 25 i takt.
Mm.
Vi tittar jättemycket på takt, alltså drag per minut då, för att styra träningen. Jag skulle nog föreslå att man kanske kör lite kortare då, som till exempel 7 minuter i någonstans 24-26 takt. Gör 4 stycken sådana. Det kan vara en bra introduktion för dig i intervallens fantastiska värld.
Mm, ja,
det blir eftermiddag, Claes.
Lutar åt det.
Det snart. Vad händer i sommar för lastikärarna?
Ja, jag ska väl fira semester med familjen. Kanske blir lite rodd, det blir det förmodligen.
Har du någon dubbelskaller?
Jag har ingen egen dubbel, men jag har så att har att tillgå på de klubbarna där jag är engagerad.
Har du tid?
Ja, det har jag också. Du är välkommen.
Ja,
det är en jättebra introduktion för att komma ut på vattnet och ro i dubbel med någon som redan kan.
Ja.
För då kan man hjälpas åt med att balansera och sådär.
Hur har du det imorgon?
Just imorgon jobbar jag, på eftermiddagen.
Ja. Nej, vi måste styra upp något.
Absolut, det tycker jag.
Vi har pratat mycket här om roddmaskinen. Och vi kan väl säga det, Sigge, att när det gäller roddmaskinen och Concept 2-maskinen som är den vanligaste, finns ett erbjudande.
Mm-hmm.
Bara för de som lyssnar på Elitpodden.
Ja.
De kan hyra en Concept 2-maskin resten av året för 1500 kronor.
Det är mycket bra pris.
De är inte jävligt bra.
Jo.
Och då kan ni alltså mejla info@concept.se och kodord, gissa?
Lassi.
Lassi.
Såklart.
Så finns möjligheten att hyra en roddmaskin alltså året ut för 1500 kronor.
Ja, det är jättebra om man vill prova på och känna om det är ens grej.
Rodd passar vissa, men samtidigt så får jag säga, Lassi, att när man besöker gymmen där ofta roddmaskiner står, de är ofta lediga.
Ja, ja, det är inte konstigt.
Ja, vad beror det på?
Jag vet inte. Jag tror att många ser roddmaskiner mer som en så här uppvärmningsmaskin. För att de kanske inte riktigt känner till vad den är bra för. Den är jättebra för att värma upp. Man blir väldigt varm på kanske bara 5 minuter så blir man helkroppsvarm. Och många tänker ju i början att de drar upp den på max och så börjar de dra. Och så tycker de att men det här är inte tillräckligt tungt och tror att det är som en styrketräningsmaskin. Men det är ju i själva verket en uthållighetsmaskin skulle jag säga. Ungefär som en sån här Stairmaster eller en cykel eller någonting sånt. Så det gäller nog bara att hitta in i att köra, hitta några intervaller eller någonting. Att sätta sig där lite längre tid.
Men också är det att det är för hårt.
Ja, jag har också upplevt att när man sitter på ett vanligt gym och kör på roddmaskinen och kör ett pass. Då sitter ju där och svettas så att det blir en stor pöl på golvet och det ser kanske inte så attraktivt ut och många står nästan och tittar lite snett på en för att man lever om och det låter mycket om man sitter där och
svettas. Jag tror att om du sitter i en roddmaskin på ett gym och tränar intervall, då tror jag inte det är därför de tittar. Jag tror att de är sådär, undrar vad det är för odjur som sitter och drar sönder maskinen.
Det var en som
skrämmer bort alla andra.
Det var en som kom fram till mig på gymmet, Sigge, när jag klev av roddmaskinen.
Ja.
Och så sa, alltså fan, jag är imponerad alltså, att du kan sitta så jävla länge i den där maskinen.
Ja, det är jag också. Sitta 90 minuter och dra den där, det tycker jag det är bra.
Lassi, stort tack för att du gästade Elitpodden.
Tack.
Kul att vara här.
Vi ses på havet då.
Ja, det gör vi. Ja. Du är välkommen.
Ja, tack så mycket. Your own
personal Jesus. Jag är uppe i den tuffaste mängdträningsperiod jag någonsin har befunnit mig i. Efter fiasko i Stockholm som resulterade i en ja, i ett brutet lopp så bestämde jag mig för att nej, så här kan man ju inte ha det. Nu får vi prova något nytt och göra det som funkar eftersom att intervallen inte funkar. Så då har jag gått över till att börja springa mycket. Och nu de senaste 3 veckorna sprungit i princip 20 mil varje vecka. Och det funkar bra. Man vänjer sig helt enkelt. Jag tänkte idag kanske någon typ av informativ budordsresa idag. Att springa mycket utan intervaller, vilket det jag gör, jag kör styrka och springer, det är fan inte svårt. Det skulle nog fler klara av. Det är ju intervallerna som sliter på en, har jag lärt mig nu. Så att springa 20 mil, det klarar nog de flesta av, tror jag. Även fast det är ju tidsåtagande också. Jag vet att alla lever ju inte samma pappalediga highlife som jag gör, vilket innebär att man i princip kan slänga i ungen i vagnen och ge sig ut när som helst. Men kan man det, så är mängdträning bra. Jag hoppas väl att det här nu ska bära frukt, som man säger, framåt hösten, då jag förhoppningsvis kommer vara i slag igen. Men vad annat har hänt den här månaden då? Jo, jag har haft finbesök hemma i bunken. Eller det var tekniskt sett, det var mina föräldrar som huserade honom. Jag har haft en amerikansk löpare, etiopamerikan. Som heter Kirubel Erassa, som sprang på DN-galan, sprang 10 000 meter där och gjorde 27.52. Sen så skulle han då vara kvar i Sverige lite. Och först skulle vi ha honom här 3 dagar, men det slutade med att han var här i 2 veckor. Och åkte sedan ner till Holland, där han klarade VM-gränsen. Så han är en av 3 amerikaner som har VM-gränsen nu. Han gjorde 27.32. Och när man har en sån habil löpare hemma hos sig, då får man ju försöka att lära sig något. Annat än att han är mycket mer talangfull än vad jag är, så kanske han har någon slags formel som man kan använda sig av för sin egen träning. Och något lärde jag mig av han. Vi har haft en annan löpare en gång som heter Leo Manzano, som var OS2 2012 på 1500 meter. Men han hade inte alls samma upplägg som den här killen hade. Jag tränade med honom en hel del. Och det jag lärde mig då är att distansen för de här killarna, nu kör ju de, nu är de i säsong och sådär, men han får läst på honom som att det här gör de hela året. De börjar så sjukt långsamt. Och det här är inte jag van med. Jag brukar gå ut i princip i den fart som jag springer. Så ska jag springa en timme i 4 minuters tempo, då går första kilometern i 4. Det här borde man ju fattat sen tidigare, att det här kanske inte alltid är så bra, för man går ut och sliter direkt utan att bli riktigt uppvärmd. Men jag sprang med honom då och han började sina distanser, jag skojar inte om jag säger 6.50 typ första kilometern. Det var så sjukt jobbigt och jag är så svårt för det, man är så stressad och så här på hela tiden. Men sen efter några gånger så började jag komma in i det där att öppna lite lugnt första kilometern. Och man blir nog fast, jag tror fastän att han har någonting där, det sliter mindre. Man kan ju sedan tissa upp farten, så slutskillnaden blir ju inte så stor. Så jag antar, om man faktiskt ska ge något tips för en gångs skull, så är det nog att det finns nog ett värde i att öppna distansrundorna lite lugnare och låta kroppen verkligen mjuka upp. Det här kanske alla redan visste. Jag visste väl det på något plan också. Det är bara att jag har skitit i det. För man är så stressad över att man ska hålla sina distansfart och så vidare. Men nu på senare tid så har jag gjort så här. Och jag tycker fan med att kroppen är lite mindre rigid. Lite mjukare än vad den brukar vara. Så det var det första tipset. Det andra tipset som jag fick höra från den här. Det här vet jag inte hur PK det här är att säga. Men det var att jag var för fet. Och det kan man ju fråga sig hur man kan vara för fet när man springer 20 mil i veckan. Men han menar ju på att oj, 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 vad jag skulle tjäna på att gå ner 5 kilo. Nu vet jag inte om jag kan göra det. Men han förstärkte väl det. Och det här är man ska egentligen inte skämta om. Det finns ju mycket ätstörning och så. Men nog fasen är det så att ju lättare man är, desto lättare blir det. Desto mindre sliter det. Så han manade på mig att gå ner i vikt, men det tror jag faktiskt att jag kommer skita i. Jag gillar mat för mycket för att gå ner de där 5 kilorna. Tredje tipset då. Jo, kör stegringar mycket, gjorde den här killen. Nästan efter varje distanspass så körde han stegringar. Han kör ofta 6 gånger 6-7 gånger 20 sekunder med extremt långsam jogg emellan. Och där har jag varit inne på lite tidigare, att köra dragningar, om det är någonting man ska göra för att bli bättre, om man bara måste göra en grej, då är det nog fastän att köra distans och sen dragning efter det. Det tror jag, det ger jäkligt mycket. Men så vi grattar Kirubel i alla fall, för att han lyckades ju med sin metod göra 27-32, så att om det är fler personer där ute som vill göra 27-32, så vet det. Öppna långsamt, var inte feta och kör dragningar. Det har ni receptet. Utöver det här så rullar det väl på då. Med 15 km på morgon, 15 km på kväll och långpass 2 gånger i veckan. Och sen väldigt mycket styrka. Jag har gjort några patetiska benböjsförsök här nu under översyn av min sambo som har blivit helt besatt av styrketräning. Så jag hoppas väl att det också ska ge lite resultat där nu, att man kanske både blir starkare och uthålligare för att till hösten prestera. Ja, sen har det inte hänt så mycket mer. Jag har skaffat en ny nemesis i Ågesta golfklubb, där jag numera springer runt, inte på greenen då, men på slinger, och har blivit hotad av diverse korpulenta golfmän. Så jag driver nu en, inte hatkampanj ska jag inte säga, men jag driver en kampanj mot golfare generellt, ett släkte som jag inte har mycket för just nu. Men det kanske ändras. Jag ska faktiskt spela golf med Elmer Engholm och Alexander Palm i helgen. Så att får se. Man ska ju vara nära sina fiender på något sätt. Kanske bli smittad. Men ja, så sommaren löper på. Bra sommar hittills. Ha det bra allihopa. Hej! Your own personal
Jesus. Det var Jesus leverans.
Mm, som vanligt.
Vad säger man efter en sån? Amen.
Amen, ja just det. Det är klart.
Ja. Vi sa ju i förra episoden att det var sommaruppehåll.
Mm.
Jag vet inte vad vi ska säga nu.
Nu börjar det riktiga sommaruppehållet. Kanske man ska säga.
Ja, fast samtidigt vet inte riktigt. Det kan dyka upp.
Det kan
helt plötsligt är man hooked på något annat.
Ja.
Någon annan uthållighetsidrott som man bara måste... Nej, jag tror... Alltså, jag är tokfast, alltså.
Jag tycker det låter så. Du bara sugs in i detaljerade tekniktips och annat när du sitter och pratar med Lasse.
Och det mest intressanta, om vi ser en fortsättning på det här. Jag är ju... Liksom, jag tycker om att tävla.
Mm.
Så att om jag nu känner att fan, jag kanske är okej i det här rodden, då kommer jag ju vilja tävla.
Ja, det är klart.
När man tävlar i rodd, de bilder jag har sett på roddmaskin, vet du vad de har på sig?
Har de heldräkt?
De har heldräkt.
Ja. Då är du hemma. Du bara ringa till Elmar.
Ja, jag har redan kontaktat honom.
Ja, bra.
Ligger och väntar på mig.
Jag vill se det.
Ja. Är det tack och hej eller?
Ja, det är väl det kanske.
Ja, nästan. Ja. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down. Bara en liten avslutning här från ett gym.
Ja.
Faktiskt.
Surprise.
Ja, men jag fick ju en så här skön kommentar. För att vi har pratat lite tidigare här om... Eller jag hävdade att det är något fel på gymmen eftersom det inte luktar svett där.
Ja.
Att folk svettas för lite.
Ja.
Jag har ändrat på den saken. Därför att när jag klev av en cykel här, då var det väldigt mycket svett efter mig.
Ja.
Det var alltså, kliver man ner med foten så gick det liksom nästan över gummit. Alltså det med en plaska verkligen.
Ja. Det hade varit en liten sjö med svett.
Då sa han bredvid mig, hur kan man svetta så där mycket?
Ja, förundrad.
Det går.
Ja, det går.
Och faktum är att jag, alltså, när jag har varit på gymmen och svettats, då tar jag ju bilen ifrån gymmet och åker hem.
Ja.
Min fru jobbar med säljer bilar.
Ja.
Så att jag åker ju ofta i hennes bil som ska säljas.
Ja.
Nu har det framkommit på hennes företag att de måste alltså rekonda bilen.
Du har förstört.
När jag har åkt i den.
Du byter inte om på gymmet eller? Lägger den ut den, du bara sätter dig direkt från rodmaskinen. På skinnklädseln.
Jag byter tröja. Aha. Så att jag sätter på mig en torr tröja. Men jag ska duscha hemma. Men likförbannat. bilen måste rekondas när jag har tränat. Där har ni koden.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.